Det här är politikens frågepodd.
Idag om Malmö, SD och liberalkonservatism.
Det är inget spel i den frågan.
Vi har fått ett mejl. Hej politiken. Tack för en härlig podd och hoppas ni har det bra. Jag går sista året på högstadiet och mina vänner och jag tycker om att diskutera politik ganska mycket. Kanske för mycket. I skolan, uppfattar jag det som, är det inte socialt acceptabelt att sympatisera med SD. I princip alla andra partier är det okej att sympatisera med, men inte SD. Ändå röstade nästan 20% av Sveriges befolkning på just SD. Men varför blir det inte socialt accepterat? Medan jag skriver min fråga inser jag att det kanske är jag som är verklighetsfrånvänd och inte societeten, om man kan säga så. Jag skulle vilja konstatera att min skola är ganska spridd, så det borde väl vara okej att sympatisera med SD. Sen har jag en annan fråga också, som kanske är mer intressant. I skolan lärde vi oss om liberalism och konservatism. Vi fick lära oss att konservatismen kom till som en motkraft till liberalismen. Hur fungerar då liberal konservatism? Borde inte det bli plus minus noll? Välj en fråga eller båda. Med vänliga hälsningar, eran bästa Malmöit.
Alltså det är så intressant fråga det här, tycker jag. Det är så spännande på så många sätt. Jag tänker,
och det säger du inte bara för att brevskrivaren är din bästa Malmöit.
Nej, jag har ju många Malmöiter som jag tycker om, så jag favoriserar inte dem på det sättet. Men, nej, men det är underbart när man går i högstadiet och är jätteintresserad av politik. Kan man ju känna igen sig i, tycker jag. Jag var också intresserad av politik som ung, men fick typ så här, hålla till god om SVT Forum. Alltså jag tänker att idag finns det liksom ett så stort utbud av politikpoddar och tv-program.
Ja, det är sant.
Jag blir liksom glad för hennes skull. Men jag tycker att det är intressant. Jag som själv har gått till högstadiet i Malmö kände ju...
Vad gick du för högstadieskola?
Jag gick på Bergaskolan Limhamn. Känd lite för att ha nyss haft en kris där rektorn fick gå efter någon, ja, det kan man googla om man vill, men det är intressant därför att jag minns mitt högstadie, alltså jag var valet 98 gick jag i högstadiet, jag är ju lite äldre än den här lyssnaren,
ja.
Och då minns jag att det fanns liksom folk som sympatiserade med SD, och jag minns det som inte så jättekontroversiellt då. Alltså, det var spännande med det här. Alltså, jag vet ju inte vilken skola hon går på, vilken del av stan. Det är en ganska liksom segregerad stad och också kulturellt segregerad. I den här julpodden vi håller på att spela in om Jimmy Åkesson, då pratade vi också om hur Jimmy Åkessons högstadieskola reagerade på att folk röstade, ja, SD, två elever röstade SD. Den kan man lyssna på i jul. Men i alla fall.
Men hon säger ju här att hon vill konstatera att hennes skola är ganska spridd. Och med det, ja, uppfattar jag att hon menar att...
etnisk blandad kanske hon menar. Eller?
Ja, att det är en blandad skola, en integrerad på många sätt. Skola. Att det är politiskt och socioekonomiskt och... Kulturellt.
Man kan ju säga så, alltså, SD har ju presterat ganska bra i skolval ett tag. Och då vet jag att andra ungdomsförbundare ibland argumenterar att det är, liksom, det är för att det är lite coolt och lite så här förbjudet och kontroversiellt att rösta på SD, att man gör det som en rebellhandling i skolvalet, att det förklarar till viss del deras höga resultat.
Bland högstadieelever finns det fler SD-rebeller än KD-rebeller, för att prata med Ebba Busch.
Och andra säger att det är för att SD är så lyckade på sociala medier, att de är väldigt bra på att nå unga. Jag tycker det finns ju, alltså jag tycker det är intressant att den här bilden fortfarande finns, för man stöter ju också på unga som har vuxit upp med SD. Alltså det var ju en jättestor sak när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010, men för många av dagens unga så är ju de föddes ju då. Typ.
Ja, så tänker ju vi gamlingar. Alltså går man på högstadiet idag så borde ju SD...
Var normalt.
Ja, typ. Ett parti bland andra som alltid har funnits. Mm. För partiet har ju alltid funnits under ens levnad liksom, i riksdagen. Och...
Lite som jag brukar säga till Gunnar Strömmer, att han måste förstå att det finns en hel generation som är uppvuxen med Fredrik Reinfeldt som statsminister och alliansen som norm, inte sosse-Sverige som norm. Och att man måste förstå att vi alla är formade av den
här,
tid vi
lever i. Det är de här gångerna
i.
Du och Gunnar Strömmer kommer i riktigt djupa samtal och han och du känner att du att Gunnar Strömmer bara tänker på DDR-Sverige så fort du säger, men Socialdemokraterna då, vad tycker de? Och då tänker han direkt,
de är inte normen. Du är inte en slav i den socialdemokratiska hegemonin.
Säger
typ
han.
Så,
och ungefär. Då säger du, Gunnar, det är ingen som är slavar under sossarna längre. De kan ju inte vinna val, de har inte haft majoritet i riksdagen på 20 år.
I alla fall, tillbaka till frågan, så finns det ju fortfarande då starka antipatier hos många väljare hos Sverigedemokraterna. Mm-hmm. Jag menar, alltså antipatier för Sverigedemokraterna. Och det är väl det som kommer till uttryck här. Jag vet inte, jag har inget bra svar på frågan. Jag tycker att det var en intressant iakttagelse att få ta del av.
Verkligen.
Att det fortfarande är så.
Eftersom man särskilt då i, ja okej, Malmö är inte Skåne. Jag är med på den distinktionen, men...
Nej, men vi har ju haft, om man liksom ska tala normalisering av SD, så satt ju liksom SD tidigt i vårt kommunfullmäktige. De har aldrig varit sådär...
Vi nu är Malmö.
Ja, de har ju aldrig varit jättestora i Malmö om man jämför med resten av Skåne, men... De har ju funnits och är ju relativt liksom, ja men SD-kommunalrådet Magnus Olsson leder ju SDs medlemsutskott, alltså det här som bestämmer om folk ska uteslutas eller inte, och han är ju ofta
utrensningsverksamheten.
Han är ju ofta en så sansad röst i debatten liksom, en sån.
Ja.
Som argumenterar för att SD måste liksom låta mer ansvarstagande och inte vara så himla anti-etablissemang och så.
Ja, men en intressant iakttagelse om att delar av normaliseringsprocessen kring SD går kanske långsammare än man tror. Ska vi gå till andra frågan här då?
Ja.
Den som våran bästa malmöit tror kanske är mer intressant också. Hur funkar egentligen liberal konservatism?
Och är inte egentligen detta två motsatser?
Ett favoritämne tycker jag. Eller det här tycker jag.
Även för Gunnar Ström, han har ägnat mycket tid åt att tänka på detta. Även Ulf Kristersson. Det här
verkligen.
Är ju...
Till att börja med så skriver ju frågeställaren att de i skolan har fått lära sig att konservatismen kom till som en reaktion och motkraft mot liberalismen.
Är det inte tvärtom, tänker jag då?
Nej, jag tror att det de har fått lära sig är att först kom franska revolutionen och ur det kom liberalismen. Och då skrev Edmund Burke sin bok mot franska revolutionen och ur det kom konservatismen. Men man kan ju verkligen se det tvärtom, för franska revolutionen eller liberalismen kom ju till som en motkraft mot det som då var den etablerade ordningen, som var en konservativ ordning. I vilket fall, alldeles oavsett, så är det ju liksom 100 år eller flera 100 år, många stora decennier av politisk kamp mellan just liberalism och konservatism, eller liberala idéer och konservativa idéer. Så hur fan kan vi ha ett parti i Sverige, just nu innehavare av statsministerposten, som hävdar sig med glädje vara liberalkonservativt? Det är ju ett hittepåbegrepp. Det existerar ju inte. Det är en jättebra fråga.
Ja, men och en regering, och det hade ju även alliansregeringen, spänningar mellan det konservativa och det liberala, särskilt i så här värdefrågor, hbtq-frågor till exempel, kanske det tydligaste, där man ju har sett... Det var kraftiga spänningar i tider regeringen under könstillhörighetslagen till exempel.
Verkligen.
Det är ju ett uttryck för det.
Verkligen. Och det superkorta svaret, det är ju så här. De hatar verkligen skatt. Från det, och i Sverige så brukar vi räkna... Liksom,
det tyckte jag var en lite drastisk formulering kanske.
Nej, men historiskt så är ju liberalismen en vänstertanke mot konservatismens högertanke. Och därför var det heller inte konstigt att liberalerna gjorde liksom gemensam sak med arbetarrörelsen och liksom det socialdemokratiska och socialistiska idén som kom fram på 1800-talet, slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Brytpunkten kallades ju för tuschstrecket. Ingen fattar vad det där tuschgrejen är, inte själv är jag själv. Och det finns inga vettiga förklaringar till det. Jag har ändå läst liksom ledartexter från 20-talet som beskriver eller talar om tuschstrecket. Fattar fortfarande inte vad det betyder.
1920-talet.
Ja, just det. Alltså gått till Kungliga biblioteket och läst dem för att förstå. Fattar fortfarande inte. Men där bröt ju liberalerna med socialisterna eller vänstern. Bröt sig ur vänstern. Eftersom de ville ha en annan ekonomisk politik. Och sen har ju det successivt ändrats, eller liksom klyftan blivit större mellan socialdemokrater och liberaler under hela 1900-talet i lite vågor, men hur man ser på ekonomisk politik. Och at the end of the day så existerar ju den här liberalkonservativa då regeringen, Tiderregeringen, med sitt historiskt nya regeringsunderlag, eftersom det finns tillräckligt många liberaler som hatar skatt tillräckligt mycket, som vill ha låg skatt tillräckligt mycket, för dem blev det viktigare att Sverige fick en regering som kunde driva ner skattetrycket, som kunde skaffa bättre liksom villkor för företagande och näringsliv, än att man samarbetade med konservativa, nationalistiska krafter och idéer som i en massa andra frågor går rakt emot vad liberalismen och liberaler vill.
Men också att man, om man tar rättspolitiken som exempel då, har liksom omdefinierat lite synen på frihet när det gäller, alltså att till exempel så här, kameraövervakning eller preventiv avlyssning, alltså att avlyssna utan konkret brottsmisstanke, det skulle ju ses som icke-liberalt eller antiliberalt, men då argumenterar man för att jo, men det är en mycket större frihetsinkränkning att råka ut för en sprängning och dö hemma i sin säng.
Absolut,
och där det motiverar de här andra sakerna som man kanske snarare liksom förknippar med konservativa partier.
Ja, men och det är ju det liksom bärande draget i de liberala partiernas historia. Att det här begreppet frihet kan man ju uppriktigt sagt definiera exakt hur som helst.
Och just nu går trygghet före frihet.
Man kan förändra den liksom definitionen och vrida på det och landa i tvärtom slutsats mot vad man haft tidigare. På det viset är ju liksom liberalismen den mest flyktiga.
Den går att förena med det mesta om man vill.
Bevisligen.
Kul fråga och kul att få en insyn i högstadielivet i Malmö nu för tiden.
Ja. Har ni andra frågor så kan ni mejla dem till politiken@svd.se.
Du har lyssnat på Politikens frågepodd. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.